Jag var borta förra söndagen i influensa och eftersom jag är så givmild och jag är så god så gav jag den vidare till min man. Så nu ligger han hemma i influensa och ni förstår ju, han är ju, ja, det är plågor och män och förkylningar och allt sånt där. Ja, han är ju sakta men säkert döende. Nej, jag skojar bara. Han är snart på benen igen. Jag heter Hanna och mannen som är sjuk är Mikael. Sänd honom en tanke. Det är inte lätt. Det är jättekul att predika här för er idag. Jag vill bara att alla ser Lovisa just nu, för hon har fina öron på sig. Jag har en favoritlåt just nu. Det går runt lite, känner jag. Jag har en favoritlåt just nu och den kommer be alldeles strax få sjunga. Och det är en ny låt som Hillsong har släppt som heter Who You Say I Am. Och jag kommer faktiskt ta ett par punkter utifrån den låten. Och ni, som sagt, ni kommer snart få höra den i sin helhet. Men jag fastnade för saker redan. Så är det ibland. Man får en favoritlåt, man sätter den på repeat och så hör man den om och om igen. Och det är alltid någonting som sticker ut där ur, som träffar dig. Så är det ju med lovsång. Lovsång är ju Guds ord som vi sjunger ut. Ofta har ju låtskrivarna, om det är låtskrivare tror jag som skriver lovsånger, är riktigt hemma i Guds ord. För det märker man i deras låter. De hittar nycklar, de hittar sanningar, de hittar saker i den här boken som de sätter till musik och som vi bara kan få meditera på och sjunga. Och det är sån befrielse och det gör så mycket för själen att få sjunga lovsång. Och den här låten kommer jag tala utifrån idag och den heter Who You Say I Am. Och jag fastnade för ett par saker i den låten och det första är i refrängen där de citerar Johannes 8. 31 och 36. De sjunger att who the sun sets free is free indeed. Den som sonen har satt fri är verkligen fri. Vi ska läsa det tillsammans och ska jag prata mer om vad det innebär. Kommer komma upp på skärmen här och jag har valt att ta det från The Message här idag. Då står det så här. Sedan vände sig Jesus till de judar som sa sig tro på honom. Om ni håller fast vid detta och lever som jag lär, är ni verkligen mina lärjungar. Då kommer ni själva att få erfara sanningen och sanningen kommer att befria er. Men, sa de förvånat, vi är ju Abrahams ättlingar. Vi har aldrig varit slavar. Vad menar du med att vi ska bli befriade? Sanna min ord, den som väljer att leva med synd i sitt liv är fången i en återvändsgränd och är i praktiken en slav. En slav är en förbrukningsvara och kan inte komma och gå som han vill. Sonen däremot är alltid välkommen och har en fri tillgång till hemmet. Om sonen befriar er blir ni fullständigt fria. På vilket sätt är det som vi har blivit fria då? Vad pratar han om? Vad är det för frihet? Jo, men det är ju att vi är fria ifrån synden och dödens makt. Genom Jesus på korset så har vi blivit fria. Och vi kan läsa i Romarbrevet 6 och 23 att ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Frälsningen är det mest fantastiska som mänskligheten någonsin har fått. Verkligen, Guds kärlek kom ner till jorden och satte oss fria. Fläckfria inför honom är vi nu. Guds nåd att trots att vi är syndare så är vi heliga, vi är fläckfria, vi är rena och vi kan stå inför Gud som om vi vore helt oskyldiga. För att Jesus tog på sig allt. Visst är det fantastiskt? Och inte bara att vi blir inte dömda trots att vi är skyldiga, utan att vi får en gåva av evigt liv i Jesus. Vi får en gåva. Alla människor har evigt liv. Men var vill du spendera den? Det är det handlar om. Att få lära känna Jesus och ta emot Guds kärlek gör att vi får vår eviga varelse, vår ande, få leva i himmelriket med Jesus Kristus. Så länge tiden finns och den kommer alltid att finnas. Det är det som är det fantastiska. Det är därför vi är fria, så att vi får evigt liv i honom. Och det är därför vi finns till. Det är därför vi vill med kärlek förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Så att alla människor kan få uppleva den friheten. Men Paulus måste flera gånger i Nya testamentet poängtera att vi är fria. Det är återkommande. Och det, för det är tydligen väldigt svårt för oss att leva den här friheten. Galaterbrevet 5 och vers 1 står det så här. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Vi kan alltså hamna tillbaks i att bli slavar. Det är inte så att vi behöver lämna Jesus. Men i vårt tankesätt i hur vi lever kan vi ändå hamna under slaveriet. Alltså under synden och under dödens makt i alla fall. Trots att vi är friköpta. Och han uppmanar oss att inte göra det. Låt inte falla. Falla inte tillbaks till det. Och vad betyder detta? Vi fortsätter att läsa i Galaterbrevet 5. Lyssna. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Jag kan fortsätta läsa. Ni är kallade till frihet, bröder. Har du inte med den? Okej, sorry. Johan sa ju så här att vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni är kallade till frihet, bröder, står det i vers 13 och 14. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Så det handlar om, det här med oomskuren och omskuren, det har ju med judarnas historia att göra. Det var det som lagen sa att de skulle göra för att kunna bli rena bland annat. Och nu i Nya testamentet så har vi fått Jesus. Så vi behöver inte gå tillbaka till lagen. Vi behöver inte gå tillbaka och göra det som judarna var tvungna att göra. Utan idag handlar det inte om du är omskuren eller oomskuren. Utan det handlar om att ha en tro som är verksam i kärlek. Det är alltså det handlar om av att leva i frihet. Din tro måste vara verksam i kärlek. Så att leva i frihet är alltså att leva ut min tro i kärlek. Frihet är inte bara att jag är på väg till himlen, till det där eviga livet där. Utan min tro ska vara verksam i kärlek medan jag är på väg dit. Det är det som är frihet. Det handlar inte om saker du inte får göra eller lagen och allt det där runt omkring. Det handlar om att den frihet Jesus gav oss är för att vi ska kunna leva i kärlek. Visa på vem han är. Visa, tala om vad han har gjort i ditt liv. Tala om vad han har gjort i ordet. För att visa vem han verkligen är. Det är det som är att leva i frihet. Men varför är det så svårt då? Det kan vara svårt. Och jag tror att vi upplever alla från gång till gång. Hela tiden. Varför är det så svårt att öppna munnen och berätta om Jesus? Fastän jag egentligen hade smashläge och det nästan var öppet mål. Och här när någon frågar mig, vad gjorde du i söndags? Kollade på skidorna på tvn. Vilket säkert var sant. Men du gick ju också till kyrkan. Varför är det så svårt? Och varför känner jag mig inte fri när de här ångestattackerna gör mig nästan helt förlamad? Varför är det så svårt att... Och jag måste måla upp en fasad av mig själv. Fast jag egentligen mår skitdåligt på insidan. Och jag känner mig inte alls fri. Eller att jag får raseriutbrott och jag blir lättirriterad och kinkig och jag biter av vem som helst, de som är hemma, mina barn eller mina kollegor, och jag får be om ursäkt allt efteråt. Då känner jag mig inte heller fri att leva och visa vem Jesus är. Eller varför jag är så trött och så trött att det känns som, kan jag inte åka på en riktigt lång semester och bara glömma allt ansvar. Och ja, det är så jobbigt att bygga kyrka. Det är så mycket människor. Och det känns inte alls som man lever i den där friheten som Jesus vill att vi ska leva i. Och varför är det så? Vi kommer till den andra meningen i låten som också har fastnat i mig. Det är två meningar som har fastnat i mig. Och det är i bryggan där som ni snart kommer få höra, där Rebea kommer sjunga. I am who you say I am. Jag är den du säger att jag är. Och vem är du då? Ska man lyssna på vem som helst? Ska man ta åt sig vem? Om någon kommer fram till mig och säger, alltså jag tycker du är dum i huvudet. Är det den rösten jag ska ta in? Nej, det handlar om vem Gud säger att du är. Vem hans ord säger att du är. Och där tror jag är nyckeln. Där tror jag det finns mycket som gör att vi håller oss tillbaka. Vi är rädda. Vi vågar inte ta steget fullt ut. För att vi inte riktigt har fattat. Eller vi kanske har fattat. Men vi har glömt det. Att vi vet vem vi är i Jesus Kristus. För om du visste vad han tänkte om dig. Då hade du inte varit rädd för att prata. Då hade du inte varit rädd för att yttra dig och säga. Nej, men jag var i kyrkan igår. Och det var fantastiskt. Eller vad du nu än är, vad du än brottas med. För om du visste vad Herren ser, vad Gud ser när han ser på dig. Då hade du verkligen vandrat i den friheten som han har gett oss. När du valde att tro på Jesus Kristus. Att han betalade det ultimata priset för din synd. Så blev du en ny skapelse, står det i Bibeln. Du blev ett Guds barn. Okej? Du är medarvinge med Jesus Kristus. Du är ett med Kristus och den helige ande bor i dig. Och du är hans tempel. Fienden kom för att stjäla, slakta och förgöra, står det i Johannes. Men han kom, Jesus kom för att ge oss liv. Liv i överflöd. Och det livet är ditt liv. Det tillhör grannen som sitter bredvid dig. Och det tillhör du själv, för du har tagit emot Jesus. Det livet är ditt liv. Du har slutit ett förbund med Gud den allsmäktige. Han den högste som har skapat himmel och jord. Och vad är ett förbund då? Det är typ det bästa löftet man kan ge. Om man kan gradera massa löften. Här nere skulle vara, om jag lovar jag kommer till din student imorgon. Om jag lovar, om då har jag lovat det. Sen så finns det äktenskapslöften. De tar man på allvar, eller hur? Och sen finns det ett förbund som vi har ingått med Gud. Och när man har fattat vad förbundet med Gud är. Då blir man så fruktansvärt ödmjuk. Att bara tanken på det kan verkligen få dig på knäna och bara säga. Gud, tack för det du har gjort för mig. Hur ska jag förklara? Jag vet, vem är världens rikaste man just nu? Typ Bill Gates eller någon sheik eller något sånt där. Vi säger Bill Gates, han är lätt att använda. Det är som att jag och Bill Gates hade ingått ett förbund. Och allt han äger, jag vet inte hur många miljarder dollar det är. Allt han äger är mitt. Och allt jag äger, till och med min hund, är hans. Vem gjorde det bäst del, känns det som? Vem av oss går härifrån och känner sig som en vinnare? Han kan få mitt lilla hus på dryga miljonen och min skuld och allt sånt där. Och så tar jag alla hans miljarder. Och jag kan när som helst säga, du Bill, jag skulle vilja åka jorden runt i ett par månader. Det är fine, va? Kan du swisha mig lite pengar? Och han hade sagt, absolut, för det har jag lovat dig. Allt mitt är ditt. Det är vårt förbund med Gud. Gånger tusen. För i honom så finns så mycket mer än några hundra miljoner. Några hundra miljoner. Nej, men i honom finns ju så mycket mer. Det finns ju ett liv i honom. Det finns en frid i honom. Även när det gungar och det stormar och det är fruktansvärt. Bill Gates kan inte ge mig den friden på insidan. Han kan ge mig 100 miljoner som plåster på såren. Men han kan inte ge det i mig som saknas, som gör att jag kan sova gott på natten. Det är Gud som gör det. Det är mitt förbund med honom. Så när du är svag, så är han din styrka. När du har ångest och den håller på att ta över dig, så är han din frid. Och han, när du känner dig rädd och du inte vet hur du ska göra, så är han din trygghet. Så är han ditt ljus i mörkret när du inte tycker att du ser någonting. När du är sjuk så är han din hälsa. Förstår du hur mycket det finns att hämta i Gud den allsmäktige? Och när du går igenom världens kamp och dödsskuggans dal och allting bara vill trycka ner dig och få dig till världens minsta lilla människa, så är han din seger. Och när du känner dig så där liten och när du känner dig så förkastad, så är han din far. Han är Gud den allsmäktige och han har ingått i förbund med dig. Frivilligt. Det var vad han ville göra. Så fort synden kom in i världen, det står bara någon vers senare, så hade han en plan. Så visste han direkt vad han skulle göra. Så fort de föll i Edens röstgård, så kom hans plan in i verkan. Direkt. Och han höll ingenting tillbaka. Jesus gick hela vägen på korset. Han höll inte tillbaka något. Och det gjorde han för dig och mig. För 2 veckor sedan så var Camilla Olsson här på Sisterhood. Vad synd att alla ni män missade det. Det var riktigt bra. Ja, förutom Oscar och Patrik och några till. Ja, men Camilla var här. Camilla Olsson som är en av pastorerna i, hon är pastor i Hillsong Göteborg. Tillsammans med sin man Anders. Och jag hoppas jag drar det här rätt nu. Är det någonting fel så ber jag om ursäkt. Men hon berättade hur hon hamnade i svår depression och svår utmattningssyndrom ganska många år sedan nu. Men det varade i 2,5 år. Hon kunde knappt gå utanför dörren för att hon var rädd för allt. Ångesten verkligen höll henne som en slav, som ett fånge i sitt eget hem och säkert i hennes eget sinne. Hon vågade liksom inte göra någonting. Jag tror hon hade 3 småbarn hemma just då. Och hon var liksom, i 2,5 år pågick den här kampen med henne hela tiden. Och det hon gjorde var att, väldigt klassisk trosförkunnelse. Hon började proklamera Guds ord. Dagligen. Hon satt upp det på kylskåpet. Hon hade det säkert i bilen. Och du vet när man drar ner den här sandluckan där. Kanske satte bibelord där. Hon hade nog det i sin bibel understruket överallt. Hon började tala ut Guds ord och proklamera det över sig. Och fastän hon inte kanske direkt kunde se någon förändring till en början. Hon kunde inte känna någonting annorlunda. Det gör är att när du talar ut Guds ord som har liv och kraft i sig, så börjar det att verka. Så börjar det att hända någonting på din insida. Och sakta men säkert så börjar de här bibelverserna poppa upp i henne när hon behövde det. Som hon egentligen inte visste att hon hade i sig, men så kom de. Och hon började kunna se en förändring. Och det handlar inte om att uttala massa magiska ord. För det är inget hokus pokus i det här. Utan det handlar om att säga ja till det som Jesus säger att du är. Och förlösa den kraften som finns i de orden. Och det står att ordet är kraftfullt. Och det kommer inte tillbaka utan att ha gjort det det ska göra. Vilket är så häftigt. Jag tänker faktiskt att Bea kan få komma upp nu. Det här är Idol Bea. Hon är vår egen idol och vi älskar henne. Ja, det. Idol Stefan. Vi ska lyssna till den här låten. Och medan hon gör sig redo här, jag kommer att tänka på en av mina favoritberättelser så jag var barn. Det är en sån här berättelse som man hör mycket om i Bibeln när man är i söndagsskolan. Och det är Gideon. Är det någon som känner igen Gideon? Gideon och israeliterna och hans folk, de var under förtryck av midjaniterna. De hade det inte särskilt bra. Midjaniterna förtryckte dem och tog allt de ägde. Och israeliterna levde verkligen i fruktan. Och en dag kommer Guds ängel till honom och säger så här: var inte rädd, du tappre stridsman. Och det var ju verkligen ett skämt. För han kände sig inte som en tappre stridsman. Utan det står faktiskt så här att han säger: åh herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är det mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Ni förstår ju vad han tänker om sig själv. Och så tänker nog vi ofta om oss själva. Vem är jag? Hur skulle jag kunna göra något? Hur kan jag gå upp och predika? Så tänkte faktiskt jag för några år sedan. Hur kan jag ställa mig på den här scenen? Och har jag verkligen något att säga? Men Herren sa till honom: jag är med dig. Och det är där som hela nyckeln är. För Gideon var faktiskt ingenting. Och det är, på ett sätt så är inte du och jag heller det. Utan Gud är med oss. Och för att han är med oss så blir vi någonting. Så har vi ett syfte. Så har vi någonting bra att säga. Jag är den du sagt, den Gud har sagt att jag är. Det är mäktiga ord. Och här är ett litet urval om vad Gud säger om dig. Nu står det i jag-form, men ta det här till dig. Jag är älskad av Gud. Jag är ett Guds barn. Jag är förlåten all min synd. Jag är en ny skapelse. Jag är räddad ur mörkrets välde. Jag är stark i Herren. Jag är helig och fläckfri för honom. Jag är välsignad. Jag är älskad med en evig kärlek. Jag är Guds eget hantverk. Jag har allt jag behöver hos Gud. Jag har Guds frid. Jag kan göra allt genom Kristus. Jag är mer än en segrare. Jag är född av Gud och den onde kan inte röra mig. Jag är fulländad i honom. Jag är Guds ögonsten. Så när de där mörka, destruktiva tankarna kommer emot dig så säger du nej. Jag är den Gud säger att jag är och jag är välsignad av honom. Och när fienden kommer och säger att du är värdelös, du kan ingenting, du är ju hopplös, då säger du nej. Jag är älskad med evig kärlek. Och när ångesten kryper in och vill lamslå dig och du blir nästan helt lamslagen av fruktan, så säger du nej. Jag är född av Gud och den onde kan inte röra mig. Och när sjukdomen kommer tillbaka och den vill slå dig i ansiktet och du måste åka in på sjukhuset, så säger du nej. För genom hans sår så är jag helad. När någonting kommer emot dig och den onde vill stjäla, han vill slakta och förgöra, och det är han riktigt bra på, då ska du säga nej. Jag har evigt liv, överflödande liv av en Gud som älskar mig, som sände sin son för att jag ska ha det där livet. Och fastän det svänger och det kanske inte går som man vill att det går, jag vet att det inte alltid gör det. Livet är hemskt ibland. Men då står jag kvar och så gör jag som Henrik sa. Då tackar jag Gud alla lägen. Då lyfter mina händer och så prisar jag honom i alla fall. För att han är i kontroll. För att vad som än händer på denna jorden, så är jag på väg någon annanstans. Och medan jag är på väg dit, så lever jag i kärlek här. För att tala om för mina syskon där ute att det finns en Gud som älskar dem, som dog för dem, och det finns frihet för dem också. Du, lägg dig inte ner och rulla över och säga, om en jävel inte har allting då. Gör inte det. Res dig upp. Och om du brottas och brottas och brottas hela tiden med samma sak som inte vill ge sig, men ge dig inte. Det finns någon som bor i dig, som dog för dig för att du skulle resa dig upp. Och om du faller 100 gånger, 1000 gånger, ställ dig upp igen. Ställ dig upp igen och ställ dig upp igen. För han är inte värd det. Han är värd det. Och de där ute är värda att få höra om Jesus. Är du med på det? Hope Church, är vi med på detta? Här i Vetlanda, i Växjö, Sri Lanka, vart vi än blir kallade till. Om du inte kan åka, så ger du 300 kronor så någon annan kan få gå på Discovery och få höra om Guds ord och få höra vad han har gjort, om du inte klarar av det. Men jag tror att du också klarar av det, eller hur? Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Det är vårt budskap. Det ska vi leva ut, eller hur? Och det finns alltid ett nästa steg för dig, för mig, var du än står just nu. Så finns ett nästa steg. Och någon gång måste du resa dig och ta det. Om du gör exakt samma sak idag som du gjorde i 2017, så lever inte du i tro. För du vet att det funkar. Om du ger exakt samma sak i kollekten med dina pengar som du gjorde förra året, så lever inte du i tro. Du måste öka din tro. 2018 måste vara ett år som vi som kyrka steppar upp. Öka på den här elden som brinner i oss, som är våran tro. Du kan inte göra samma sak förra året och göra det i år och tro att någonting nytt kommer ske. Du måste våga ta ett steg. Du måste våga gå ut på vattnet. Du måste våga testa något nytt. Det måste vi som kyrka göra. Och vet du vad? Du är en del av den här kyrkan. Och vi vill framåt. Och jag vill utmana dig att i ditt personliga liv så måste du också ta nästa steg och gå framåt. Då växer vi tillsammans som en församling. Och då tror jag att vi kan få se förvandlade liv i den här staden och i Växjö. Du är fri för att sonen har satt dig fri. Och du kan leva i den friheten på grund av den du är i honom.